I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kära Herre, kom du och visa dig för oss i din förnedring och i din upphöjelse. Amen. Vi har ämnet Kristi förnedring och upphöjelse, och det faller sig ganska naturligt att texten som vi utgår ifrån är från Filipperbrevet 2. Den hymn som också var beskriven i den här salmen som vi sjöng. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Det första av det här, det är Kristi förnedring. Det som vi stöter på, fastän det inte sägs med ordet förnedring i orden, fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte. Det här betonar Jesus sanna gudom. Han hade Guds alla gudomliga egenskaper. Allsmäktig, allestädes närvarande, allvetande, evig. Det här gjorde ju att han hade såna egenskaper som gjorde att han egentligen inte borde ha underkastat sig det som han gjorde. Till exempel tortyren, när de som plågade honom hånade honom för att han inte hade någon makt. De tyckte att han inte hade någon makt, men han underkastade sig allt det här. Och speciellt korsfästelsen. Om du är Gud, stig ner från korset. Han kunde ha gjort det. Han kunde ha profeterat och sagt vem som slog honom. Han kunde ha stigit ner från korset. Han kunde ha berättat för sina lärjungar timme för timme vad som ska ske, så att de hade varit bättre förberedda på hans lidande, hans korsfästelse, och också hur han ska uppstå. Han kunde ha gjort det som djävulen föreslog för honom när han frestades i öknen. Då han fick uppmaningen att göra bröd av stenarna. Visst skulle han ha klarat det. Han var ju Gud. Han kunde ha hoppat ner från templets högsta utsprång utan att det skulle skada honom. Han hade ju all makt. Han behövde inte böja sig för djävulen för att få all makt. Den här makten visar han några gånger. Han stillade stormen. Han betvang naturlagarna på ett så fantastiskt sätt. Uppbota sjuka, uppväckte till och med döda. Men under sin förnedringstid så visar han inte att han är allestädes närvarande. Först efter sin uppståndelse så kunde han plötsligt vara med lärjungarna på väg till Emmaus. Han kunde försvinna när han bröt brödet. Han kunde dyka upp i övre salen och visa sig bakom lyckta dörrar. Han kunde läsa människornas tankar. Han vet allt. Han är också evig, han är från begynnelsen. Han sa, jag är förrän Abraham blev till. Men det här bevakade han inte. Han räknade inte tillvaron som Gud som segerbyte. Det var inte någonting som han ville briljera med att visa upp. Istället, han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Det här kan man uttrycka på två sätt. Fadern utgav sin son. Vi vet ju det i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Men i det här sammanhanget står det Han utgav sig själv. Det var inte en förnedring i sig att bli människa. Jesus har nämligen fortsatt att vara en människa också efter sin upphöjelse. Också efter sin himmelsfärd är han sann människa, hur märkligt den låter, även om han inte är iklädd en kötslig natur här på jorden. Han kommer ju till oss i nattvarden som människa i sitt kött och sitt blod. Förnedringen bestod i att han avstod från sina gudomliga egenskaper och antog en slavgestalt. Som han säger i Markus 10, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och så heter det, han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Ja, han var i allt till det yttre som en människa. Han var hungrig, han var svettig, förtrogen med lidande, heter det Jesaja 53. Lutheran översätter krankhet. Krankhet har vi också i svensk, gammal svenska. Och det betyder ju främst sjukdom. Och det här har gjort att man diskuterar och diskuterar fortfarande om Jesus verkligen var sjuk, kunde vara sjuk. Hade han feber, influensa? En del menar, han hade inte gjort någon synd. Det är synden som förorsakar svaghet och sjukdom. Alltså kunde Jesus inte vara sjuk. Men å andra sidan så tog ju Jesus på sig våra synder. Jesaja säger ju också, det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var vår ställföreträdare. Fast man menade att han blev straffad för sina egna synder. Han måste pröva på allt som människor kan plågas med. Vi kan inte säga med bestämdhet hur det var med Jesu hälsa och sjukdomar. Men vi vet åtminstone det med bestämdhet. Att han blev förnedrad i yttersta svaghet, förtrogen med alla mänskliga förhållanden. Det här gör också att han sörjde. Han sörjde vid Lazarus grav, grät. Och vi kan vara helt övertygade om att också till det yttre var han som en människa. Sandalerna blev trasiga, fötterna blev smutsiga. Hans kläder måste tvättas och stoppas. Det här allt hör till mänskliga förhållanden. Och vi kan inte någonstans av Bibeln dra slutsatser att han skulle ha varit till det yttre felfri och ren i det som gäller hans utseende. Däremot var han utan synd. Det är oerhört viktigt att slå fast. Jag måste lite anknyta till en bok som skrevs 1972 av den nyligen tillträdde biskopen i Borgo, John Wikström. Boken heter Tro i kris. Han menar att Jesus sanna mänsklighet är en parallell till att Bibeln är mänsklig. Och då menar han att på samma sätt som våra biblar kan vara nötta, de kan ha lite rivna sidor, så har Jesus också skavankar till det yttre. Men det som han drar som en slutsats till är att eftersom Jesus levde som svag och mänsklig med söndriga kläder och allt det här andra, så är Bibeln också ofullkomlig, innehåller fel. Och där sker ett oerhört allvarligt fel. För när det gäller Jesu yttre så var han utan synd. Bibeln är också Guds ofelbara ord. Det får vi frimodigt bekänna. Bibeln är ju till det yttre också mänsklig med papper som liknar papper i andra trycksak, en del andra trycksaker, men som Guds ord är det utan fel och brister. Jesus var till det yttre som en människa med de bristfälligheter som vi människor har, men utan synd. Det är märkligt det här. Han var ju också född av kvinna. Han lät sig födas av kvinna, ställas under lagen. Vi ska återkomma till det lite speciellt. Han var på det sättet utlämnad till den största svaghet som människor kan utlämnas till. För hur kan man vara svagare än när man föds och blir i allt beroende av sin mor? Tänk att Gud låter sig bli så hjälplös. Vi ska också senare titta på ödmjukheten. Den ödmjukhet som kommer fram i Getsemane och fram till korset. Framförallt finns en beskrivning av hans lydnad i Hebreerbrevet 5. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Jesus måste lära sig lydnad. I Galaterbrevet heter det som sagt att Jesus föddes av kvinna och ställdes under lagen. Vi ska lyfta fram några speciella aspekter av förnedringen. Och det här är en sån aspekt. Först ska vi läsa Lukas 2:21. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Omskärelsen var påbjuden för alla judiska pojkar vid 8 dagars ålder. Jesus gick in under lagen, uppfyllde också det att han skulle omskäras. Han blev på det sättet en jude, en judisk pojke och man så småningom. Han föddes i sitt eget folk, Guds utvalda folk. Och följande verser i Lukas 2 lyder. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par turturduvor eller 2 unga duvor enligt Herrens lag. Notera det igen, enligt Herrens lag. Han var ställd under lagen. Jesus var förstfödd. Den förstfödde sonen tillhörde Herren i varje familj. Så måste han lösas av Herren genom ett offer för att få komma till sin familj och bli föräldrarnas mors och styrfars. Jesus föddes i en fattig familj och de måste använda fattigversionen av offret. För de rika de offrar ett lamm, men de fattiga offrar 2 turturduvor eller 2 unga duvor. Och så har vi en sak till. Jesus döptes av Johannes genom omvändelsens dop till syndarnas förlåtelse, fast han inte hade några synder att bekänna. Det var därför Johannes protesterade, ingalunda. Men Jesus sa, låt det nu ske, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Uppfylla all rättfärdighet. Jesus måste i allt gå in under våra villkor. Han skulle bära vår synd. Och redan vid sitt dop bekände han världens synder. Han har också varit frestad i allt, ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Så läser vi Hebreerbrevet 4. Frestelser hör till det som vi människor måste möta. På grund av svagheten i vårt kött, arvsynden, leder frestelsen oss ofta till synd. Men Jesus syndar inte, och fast han frestades i allt. Han stod fast utan att synda. Det hörde till Jesu prästerliga uppgift att offra för våra synder. Men det var inte bara ett formellt offer. Han gick in i det här offret med medlidande. Vi har en sån överstepräst som har medlidande med våra svagheter. För han känner varje frestelse, varje svaghet hos oss. Vi förstår inte hur det här går till. Han hade verkliga frestelser, men han kunde motstå frestelserna. När vi frestas så är det ju väldigt nära redan att vi är gripna av synden. Vi frestas till onda begärelser. Ond begärelse är synd. Men Jesus, han hade ingen synd. Den mekanismen förstår vi inte. Han måste ändå frestas i allt. När han fördes i öknen för att frestas av djävulen, så var det verkligt typiska mänskliga frestelser. Han blev försvagad genom en 40 dagar lång fasta, så att han skulle vara riktigt mottaglig för frestelserna. Djävulen kommer inte gärna när vi är på de högsta höjderna, utan han kommer när vi är svaga. De typiska frestelserna som möter varje människa mötte också Jesus. Frestelsen att fuska för att komma lättare undan. Använda sin gudomlighet för att förvandla stenarna till bröd. Att väcka sensation genom att använda sina övernaturliga förmågor. Ärgirighet. Så heter det Jesus var lydig ända till döden på korset. Och den här lydnaden som märks bra i Getsemane-kampen. Han bad, min fader om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Här möter vi Jesus fullständigt avklädd sin gudomlighet. Han ropar till Gud om förbarmande, att han skulle slippa den här ångesten, den här våndan som han kände så starkt. Han visste vilken svår uppgift det var. Han såg den i förväg. Han bad om att få bli befriad. Ändå ber han, ske din vilja. Han, Gud själv, han säger till Gud, sin far, ske din vilja. Han kräver inte. Han förbannar inte. Han lägger fram sina önskningar i bön, men han underordnar sig. Det allra svåraste för oss är nog troligen att lära oss att be ske din vilja. Gör vi det helt uppriktigt? Ofta är det så att när vi inte får det vi ber om, då låter vi inte Gud ha rätt. Då tycker vi att han är orättvis. Tänk hur svårt det måste ha varit för Jesus som hade samma frestelser som vi. Och som inte skulle ha behövt ödmjuka sig under Guds vilja. Han gjorde det helt frivilligt. Han sa, ske din vilja. Hans lydnad sträckte sig ända till döden på korset. Där strålar hans ödmjukhet fram i allt han gjorde. Den fanns i hans accepterande. Hans tystnad inför de som hånade honom. Hans förhållande till sina bödlar, fader förlåt dem. Hans förmaning till sin mor och Johannes. Här finns ett föredöme för oss i allt vad underordning heter. Han var själv Gud men underordnade sig frivilligt. Tänk så långt det här är från jämlikhetskamp idag. När man kämpar för att uppnå jämlikhet. Och menar att det är någonting kristligt rent av. Inför Gud har vi en situation som är helt annan och där lär vi oss underordning av Jesus. Han var tyst inför sina domare, sina bödlar. Jesaja säger, han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. När han genomled de oerhört plågsamma timmarna på korset blev han hånad. Utan att påpeka att ni skulle bara veta att jag lider det här med orätt. Egentligen skulle jag nog kunna göra som ni vill. Han sa ingenting. Han gick in under straffet för våra synder. Och hånades för det att han inte kunde stiga ner från korset. Visst kunde han ha gjort. Han kunde det ändå inte, för då skulle han ha svikit sin uppgift. Det var fullständigt omöjligt. Så ska vi se på ett begrepp som hör ihop med det här förnedringen. Och det är uttrycket hans köttsdagar, eller i köttet, eller efter köttet. Det här används förnedringens, beskriver förnedringens tillstånd. Motsatsen till det är till anden eller genom anden, som beskriver upphöjelsen. Vi har ett bra exempel på det här i Romarbrevets första kapitel. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från de döda. Den äldre översättningen säger här, så som människa i köttet, eller ordagrant, efter köttet. Av Davids släkt blev han människa, född av kvinna. Det var efter köttet. Hans upphöjelse sker genom helighetens ande, med början från uppståndelsen från de döda. Ett annat ställe finns i 1 Timoteus 3:16 som är troligen en gammal hymn som Paulus citerar. Där finns orden, han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden. Uppenbarad i köttet. I sin mänsklighet blev han uppenbar. Ännu det svåraste stället av dem alla som vi kommer att behöva återkomma till i fråga om upphöjelsen. Och det är 1 Petrusbrevet 3:18. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Dödad till köttet. Det här handlar om den djupaste av alla hemligheter. Dödad till köttet. Dog Gud på korset. Petrus gör en skillnad mellan att säga att Gud dog och att människan Jesus dog. Att han dog i köttet är att säga att människan Jesus dog. Eller den förnedrade Jesus dog. Men han var ändå lika fullt sann Gud också när han dog. Det här är en paradox, det är ett verkligt mysterium för oss. Vi kan inte förstå det. Vi kan bara tillbe det här mysteriet. Och slutligen ska vi se på 1 Johannes 4:2. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. I köttet. Den här bekännelsen uttrycker mera än att Jesus hade blivit människa. Jesus är Kristus. Det är detsamma som att Jesus är Messias. Den smorde. Den utlovade. Det är en bekännelse till och med till Jesus som sann Gud. Gud, JHVH, som man brukar tro att utläses Jahve, som betyder jag är. Och som Jesus använder om sig själv. Att bekänna att Jesus är Kristus kommen i köttet betyder att bekänna att Jesus, att Gud själv, Jahve, jag är, har kommit i mänsklig förnedrad gestalt. Blivit en människa med samma villkor som vi. Att han har blivit sann människa. Det är ingen liten bekännelse. Så ska vi gå till Kristi upphöjelse, den andra delen av det som vi läste inledningsvis här. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Vi får nu påminna om vår definition på förnedring och upphöjelse. Att Kristus förnedrades betyder att han avstod från att göra bruk av sin gudomlighet. Att han upphöjdes betyder allt igen motsatsen. Att han tog i bruk sin gudomlighet, sina gudomliga egenskaper. Att han tog dem i bruk fullt ut, inte bara enskilda glimtar som när han botade sjuka och gick på vattnet. Hans lärjungar och efterföljare kunde se glimtar av hans upphöjelse, av hans gudomlighet, också under hans förnedringsdagar. Men först efter hans död på korset och hans uppståndelse börjar han visa sin gudomlighet i dess fulla kraft. Det är därför det heter, därför har också Gud upphöjt honom över allting. Jesus vittnar om det när han före sin himmelsfärd säger, jag har fått all makt. Han har fått det som vi redan också sa, det namn som är över alla namn, JHVH, jag är. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Det här ger en antydan om den härlighet som ska omge honom när han kommer till dom. Det ska vi återvända till om en stund. Då ska alla änglar ära honom. Då ska alla knän böja sig. Under hans förnedringstid såg bara ett begränsat antal människor Jesus. Det var tusentals människor, visserligen. Men det är begränsat i förhållande till alla människor på jorden. Men när Jesus blir upphöjd ska alla människor se honom och böja sig. En del i skräck till dom, en del i glädje, jubel över att han äntligen kommer. Också djävulen ska slutligen se sig besegrad tillsammans med allt hans anhang. Alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Den som bekänner Jesus här i tiden ska hylla honom som sin kung och möta honom med glädje. Men den som förkastar honom här i tiden ska fördömas av honom. Det här är så oerhört allvarligt. Bekännelsen, den gäller just bekännelsen till Jesus Kristus som jag är, som den evige guden. Också när det gäller Kristi upphöjelse ska vi se på några särskilda aspekter. Och det första är då nedstigandet till helvetet. Vi har ju de här orden i vår apostoliska trosbekännelsen. Under en tid har orden på svenska haft lydelsen nedstigt till dödsriket. Men längre tillbaka så hade lyd just nedstigt till helvetet. Det står ju nedstigt till dödsriket också i svenska kyrkans bekännelseskrifter. På latin lyder orden descendit ad inferos. Kanske känner till det här ordet inferno och infernalisk som härleds från samma stam. Helveteslik eller djävulsk eller hemskt. Den här satsen har varit kraftigt omtvistad. För man har menat, sagt så här att Jesus kan som sann Gud inte kastas i helvetet. Han ska inte vara i helvetet. Därför har man då tänkt att han var inte alls i helvetet mellan sin död och sin uppståndelse. Utan han var i ett dödsrike. Ett ställe som är en uppsamlingsplats för alla döda. Både saliga och osaliga. Det som grekerna kallar Hades. Och på hebreiskan Sheol. Nu finns det ju många märkliga framställningar om det här. Men det är faktiskt så att det enda stället i Bibeln som belyser det här är första Petrusbrevet som vi har framför oss nu. Där det heter, han blev dödad till köttet, men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. Visst är det här stället svårt? Vad menas med utropade ett budskap? Predikar han evangelium? Så menar en del. Jesus gick till dödsriket för att predika för de osaliga. Och då tänker man sig att han gav dem en ny chans. Men det står det inte här. Att det här är inte frågan om predikan av evangelium. Det framgår av det som vi snart ska läsa från Konkordieformen. Men vi har också en tolkningsnyckel i den här texten. Lägg märke till orden till köttet. Han blev dödad till köttet. Men levande gjord genom anden. Samma dubbel framställning. I köttet hans förnedring. I anden genom anden hans upphöjelse. Och så fortsätter Petrus. I anden gick han bort och utropade ett budskap. Nu finns ju den här parallellen i köttet och i anden på många ställen i Nya Testamentet där det tydligt framgår just det här att det är Kristi förnedring och Kristi upphöjelse. Om vi använder den tolkningsnyckeln också för den här versen, så är detta att han gick bort och utropade ett budskap en del av hans upphöjelse i anden. En del av Kristi upphöjelse predikade han, utropade ett budskap för andarna i fängelset. Och vad var det han predikade? Jo, vi vet vilka det var. Det var de som var ohörsamma under Noas tid. Det var de som hade begabbat och hånat Noa. Som dränktes på grund av sin orättfärdighet. Det finns ingen antydan här att Jesus ville ge dessa en ny chans. Han predikade sin triumf över döden och djävulen. Därför använder vi den gamla ordalydelsen i vår gudstjänst, nedsteg till helvetet och inte dödsriket. Så var det också förr. Och så lyder det också på engelska. Descended to hell. Men det som vi i övrigt ska följa här är Concordieformeln som varnar oss för onödiga spekulationer. Och jag ska faktiskt läsa hela epitom artikel 9. Och sen ska vi konstatera att den följande solida deklaratio som är en grundläggande genomgång har en vers som står här framför. Men jag ska läsa hela den här föregående först. Bland en del teologer av den augsburgska bekännelsen har strid uppstått angående denna artikel. Härvid gäller frågan när och på vad sätt Herren Kristus, enligt vår klara kristna tro, nedstigit i dödsriket, om detta har skett före eller efter hans död. Vidare om han gjort detta blott andligen, med sin gudom, eller med kropp och själ, andligen och lekamligen. Slutligen, om detta ingår i Kristi lidande eller i hans härliga seger och triumf. Denna artikel kan emellertid lika lite som den föregående begripas med förnuftet, den föregående läran om Kristi två naturer. Det kan inte begripas med förnuftet och sinnena, utan måste fattas med tron alena. Därför är det vår enhälliga mening att man icke bör disputera om detta. Utan blott enfaldigt tro och läsa den så som salig Luther i sin predikan i Torgau år 33 på ett alltigenom kristligt sätt förklarar denna artikel. Avlägsnat alla onyttiga och onödiga frågor och manat alla sanna kristna att fasthålla trons kristna enfald. Ty det är alldeles tillräckligt att veta att Kristus verkligen nedstigit till dödsriket och om inte gjort dess makt över alla troende samt frälst dem från dödens och djävulens våld och från den eviga fördämmelsen i helvetets valg. Där har vi helvetet nämnt och det är alldeles tydligt att det är också helvetet som avses här före nedstigit till helvetet, om inte gjort dess makt. Och sen vidare, frågan om hur detta har gått till får vi spara till den andra världen, där icke blott detta utan även mycket annat som vi här enfaldigt trott, men med vårt förblindade förnuft icke kunnat begripa, ska bli uppenbarat för oss. Och så finns då denna vers i den senare utläggningen. Här är artiklarna om Kristi begravning och nedstigande till dödsriket att åtskilja som olika artiklar och vi tror enfaldigt att hela personen, Gud och människa, efter begravningen nedstigit till dödsriket, besegrat djävulen, krossat helvetets välde och berövat djävulen all hans makt. Där får vi sätta punkt för den frågan. Så kommer vi till den stora triumfen som vi firar idag på påskdagen. Vi firar den stora triumfen då Kristus uppstod ur sin grav. Ögonvittnena säger, graven är tom. Ingen såg själva uppståndelseögonblicket. Därför har några bibelkritiker dragit slutsatsen att det var lärjungarna själva som fabricerade den här historien om att Jesus skulle ha uppstått. Några menar att Jesus bara var skendöd, hade svimmat av. Men då skulle soldaten som stack upp hans sida ha misstag i sig. Och en sönderbruten korsfäst människa skulle ha fått krafter att rulla undan en stor sten bort från graven när han kvicknade till nytt liv. Det finns några kraftiga bevis för att Jesus verkligen uppstod. Låt mig nämna några av dem. Tänk vilken oerhörd förändring som skedde med lärjungarna. De gömde sig i ett låst rum. När pingsten kom var de beredda att dö för honom. Månne de skulle ha varit beredda att dö för en lögn som de själva hade kokat ihop. Det andra vi får om och om igen veta att lärjungarna inte kunde tro. Det understryks så många gånger och så kraftigt att vi vet att det har en särskild betydelse. Månen idag skulle ha verkställt en likstöld. I själva verket är berättelsen om hur judarna spridde ut ryktet att hans kropp stals ur graven ett bevis för att det inte skedde så. För varför skulle Matteus berätta det så som han gör det om det var sant? Och iscensatt av lärjungarna själva. Varför skulle han vilja sprida den informationen vidare? Och sen det tredje. Man påstår att uppståndelseberättelserna motsäger varandra. Men studerar man dem närmare så ser man att det inte alls fallet. Inga egentliga problem med att harmonisera berättelserna. Det har till exempel en Karsten Bürgener gjort. Han skrivit en bok som vi på svenska har med namnet Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Vi var inne på det för några år sedan här också på påsk. Däremot visar de här avvikelserna att berättelserna inte är uppdiktade. För om det skulle ha varit en uppdiktad historia som man ville fabricera för att visa att Jesus har uppstått, skulle man säkert ha varit mån om att harmonisera dem i minsta detalj. Vi kan se hur övertygande Paulus framställer uppståndelsens verklighet och betydelse i 1 Korintherbrevet 15. Jag meddelade er det allra viktigaste, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Vi kan se här hur Paulus använder judisk juridik för att bevisa sanningshalten. Enligt Mose lag skulle var sak avgöras efter 2 eller 3 vittnens utsago. Här i den här texten använder Paulus 2 eller 3 vittnen i dubbelt mått. Först tar han Kefas och de 12 och ytterligare en tredje, mer än 500 bröder på en gång. Sen tar han Jakob och alla apostlarna och förstärker med sig själv, som han kallar ett ofullgånget foster. 3 vittnen, ytterligare en gång till 3 vittnen. En dubbel bevisning enligt Mose lag. Starkare bevisning finns inte. Lägg märke till också att Paulus utelämnar här de första vittnena, kvinnorna. Av den orsaken att kvinnorna enligt judisk lag inte var vittnesgilla. Han ville inte ta till sådan bevisning som kunde ha skjutits i sank av jurister. Vittnesmålet skulle gälla också inför världen. Slutligen har vi himmelsfärden. Det är det sista skedet av Kristi upphöjelse, om vi undantar återkomsten till domen, som naturligtvis är det allra yttersta. Då vid himmelsfärden tog Jesus åter i bruk sin gudomliga makt, sin fulla makt. Det här uttrycks i vår trosbekännelse med orden sitter på faderns högra sida. Det är en teknisk term för att beskriva den verkställande makten. Så satt Josef på faraos högra sida. Så blev Daniel upphöjd till kungens närmaste man. Ett annat uttryck för det här är faderns högra hand, eller Herrens högra hand, som vi har i saltartexten som vi hörde i gudstjänsten från psalm 118. Man sjunger med jubel om frälsning i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Vi kan också tänka på det vittnesbörd som Jesus avla inför överste prästen Kaifas. Då sa överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv sa det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa, han har hedat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hedelsen. Överste prästen och stora rådet förstod mycket väl vad Jesus avsåg. I Daniels bok i 7:e kapitlet berättas om en som liknade en människoson som kom på himmelens moln. Och han fick ta makten, all makt, av den gamle som satt på tronen. Denna förebild, denna mycket välkända profetia, använder nu Jesus om sig själv. Ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida. Han har hedat. Han gjorde det med all rätt. Han sa helt sant här om sig själv. Men för överste prästen och stora rådet var det för mycket. Han hedade. Den makt som Jesus besitter på faderns högra sida utövar han till sina utvaldas bästa. Han ber för oss. Han regerar genom nådens medel, evangeliet i ordet och sakramenten. Ändå är han nära oss. Han sa ju, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så får vi på den här stora dagen fröjdas och vara glada när vi firar Herrens uppståndelse från de döda och triumfen över Satan. Han ska komma tillbaka. Då ska alla se honom och alla knän ska böjas inför honom. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evigheter. Och där vi får sluta ännu en gång med det ord som vi börjar med här. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Amen. Tack käre frälsare för ditt ord. För att du har all makt. För att du har makt att föra oss igenom denna jämmerdal. Och också att låta ditt ord idag väcka upp döda till liv. Herre, var du med oss på vägen hem. Så att djävulen inte får makt att förstöra ditt ord, förstöra ditt verk, så att vi kommer bort ifrån dig. Amen.